Hej, vad kul att du lyssnar. Jag tänkte bara tipsa om att den här boken som vi utgår ifrån, som heter 100 tips för att bli en bra hetsare, är en bok som du kan köpa. Och för er lyssnare så har jag också en rabattkod. Eftersom jag har spelat hets i 20 år det här året, så kan du som lyssnare få köpa boken för bara 20 kronor istället för 100. Då går du in på korturl.com/100tips. 100 tips alltså. Och så använder du rabattkoden HETS20. HETS20. Alltså korturl.com/100tips och rabattkod HETS20.
Du lyssnar på Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet Hets med Oskar Johansson och Erika Norberg.
Oskar Johansson är dedikerad hetsare och var Norrländska Hetsförbundets första ordförande.
Erika Norberg är världens första legitimerade hetsare och 14-faldig hetsmästare. Idag pratar vi om lejon som rullar runt på marken.
Eller snarare om tips nummer 21 och 22.
I boken 100 tips för att bli en bra hetsare.
Ja.
Shuffle up and deal.
20 million dollar blinds.
Nej, Erika. Vi har inte pengar när vi spelar hets. Och jag arbetar inte med en blind heller.
Nej.
Ingen flopp och ingen river och... Nej.
Jag trodde att man alltid sa 20 million dollar blinds efter shuffle up and deal.
Ja, men man kan ju säga shuffle up and deal i hets också, eftersom man ska blanda korten och så ska man lägga upp korten. I och för sig så just deal låter ju som att man lämnar ut dem till alla andra spelare. Och det ska man ju inte göra.
Nej.
Även om det skulle kunna vara en intressant variant på hets, att man går i en cirkel när man lägger upp. Så det kan innebära att någon har alla hjärteress.
Och då när man sedan har lagt ut korten så får man poäng för de som är ens egen kortlek, även om någon annan kanske har lagt ut dem, eller?
Ja, precis. Så första kortet vänder du upp och lägger på din egen första position i det egna spelfältet. Nästa kort lägger du dolt på position nummer 2 hos din granne till vänster. Nästa kort, position nummer 3, på den som sitter 2 steg ifrån dig åt vänster. Och så vidare.
Ja, det låter intressant. Det känns som att det blir mycket fokus på att få bort 10 kort ändå. Det är de man kan bestämma över som är ens egna. För allt man lägger ut kan ju vara till fördel för någon annan mer än för en själv.
Ja, men samtidigt så vill man ju bli av med så mycket kort som möjligt från det egna spelfältet för att sen själv kunna bygga på det egna spelfältet.
Mm. Ja, vi får testa det här. Och om någon lyssnare testar det här så kan ni ju höra av er och säga hur det gick. Det låter väldigt spännande.
Ja, tänk vad många spännande hetsvarianter jag har kommit på. När vi har den här bloggen.
Podcast tror jag det heter.
Ja, vad sa jag?
Blogg.
Ja, jag är helt ordvill idag tror jag.
Det är utmärkt för att spela in ett avsnitt.
Precis. Och idag så kommer vi att gå in på kapitel 2. Kanske kapitlet som du lyssnare har väntat på ska komma hela tiden. I varje avsnitt som du har lyssnat på hittills. Det är alltså... kapitlet i stridens hetta som handlar om praktiska tips när du väl sitter där vid spelbordet och spelar. Och många av de här tipsen är ju sådana tips som du måste arbeta in i ditt spel, i din ryggrad. För under tiden som du spelar har du ofta inte möjlighet att plocka fram den här boken eller lyssna på den här podden.
Nej, precis. Så det här kan ju vara det som är svårast att faktiskt implementera. De här som vi tog i förra avsnittet så handlar ju mycket om hur man kunde förbereda sig innan. Och det är lätt att bara göra i förväg. Men här är alltså i stridens hetta, vad gör jag i skarpt läge? Och det kan vara svårt.
Ja, för här kan du inte sitta med din checklista.
Nej.
Utan här måste du ha jobbat in saker. Och jag tänkte när jag läste igenom de här Nu har vi ju inte gått in på vilka två tips det är vi kommer att prata om. Men när jag läste igenom dem innan det att vi började spela in, så tänkte jag att det är lite som att spela StarCraft.
Aha.
Eller StarCraft 2. Jag håller på att förbereda mig inför ett LAN där vi ska ha en StarCraft 2-turnering. Vilket innebär att jag kommer att behöva uppdatera mig på så kallade build orders. Alltså i vilken ordning som jag ska bygga min bas för att bäst kunna skydda mig mot andra spelare som spelar Zerg eller som spelar Protoss. Eller som spelar Terran. Och också hur jag ska kunna anpassa min build efter vilken build de kör.
Mm.
Det är en hel vetenskap.
Ja.
Och jag som inte gillar att hålla på och repetera och repetera, det kommer att vara en utmaning för mig.
Mm.
Men det här är lite samma grej.
Så är det. Och första avsnittet som vi kommer att gå in på har jag kallat för planerad körning. När jag började skriva den här boken så hade jag ganska nyligt tagit körkortet. Och körskollärare pratar hela tiden om planerad körning. Du ska tänka på i vilken fil du ska ligga, om du ska svänga höger eller om du sen ska svänga vänster och så vidare. Så det där fastnar väl lite i mitt huvud, att man ska tänka framåt helt enkelt. Så det är väl det som de här tipsen kommer att handla om.
Mm. Ja, och det där med planerad körning, det är ju också en bra bild på det här. För har man planerat sin körning, har man spelat mycket så att man känner igen spelet, så har man mer de här tankarna. När du kör bil i ett område du känner till, så vet du direkt i vilken fil du ska ligga, när du ska börja blinka och så. Men när du kommer till ett nytt ställe, så kan du, speciellt om du inte har en GPS, vara lite rådvill. Vilken väg ska jag svänga in på?
Mm. Så det här kräver ju övning, träning, erfarenhet.
Mm. Och hur får man erfarenhet? Jo, man spelar.
Mm.
Vill du hoppa in på tips nummer 21?
Mm.
Första tipset för dagen.
Det kan man väl göra. Och det är på ett sätt ganska grundläggande, men ändå svårt att få till i praktiken. Och det är att ha lite uppsikt över de andra spelarnas enskilda spelfält. Så motståndarnas enskilda spelfält utöver ditt eget. Så att du jämför vilka kort har du, vilka kort har de. För att se hur långt bort är det för mig att få ut rutor 5. Om det på det gemensamma spelfältet ligger en ruter 2 till exempel. Då är det ju några kort emellan för att jag ska få ut min femma. Men om någon annan sitter på ruter 4 till exempel. Då vet jag att så fort det kommer ut en 3 så kanske den här 4 också kommer. Och då kan jag lägga min 5 direkt på det. Så då kan du hålla koll lite på vad har de andra. Hur uppmärksam ska jag vara på den där högen. Och också om ni sitter och väntar på samma kort. Så vet du det att. Ja, men den här måste jag vara mer på hugget om, för de har också det kortet.
Mm. De allra flesta spelare i Hets gör ju en sån här analys inför starten av en spelomgång.
Mm.
Tittar lite grann på de andras högar och ser vad finns. Men det här gäller ju också att man ska göra under spelets gång. Och det är ju det som kanske är den svåra delen.
Mm. Men om man till exempel spelar i lag, då kanske den som har 10 korten har lite mer tid att hålla koll på såna här saker. Den personen som bara har 1 kort att fokusera på just nu. Även om den också borde se vad som kom efter det kortet och vara beredd på det. Men den har oftast lite mer tid att hålla uppsikt över de andra. Så att den bör ju definitivt titta på det här. Och framförallt då om 10 kortet som är på väg ut.
Precis. Det är... Det kan ju vara ett sätt att förhindra någon att hetsa.
Mm.
Om man vet vilket 10-kort de sitter på.
Ja, och också om man ser på deras enskilda spelfält och ser att det ligger bara 1 kort någonstans. Så att om de får bort det kortet eller kan flytta det kortet på något vis. Då kan de gå ut om de bara har ett kort kvar på handen också. Så att då kan man vara uppmärksam på det.
Vanligtvis kan det vara såna här jobbiga kort som tvåor och treor. De hemskaste korten av alla när man spelar hets. När de inte ligger ute.
Ja. Så det var alltså planering genom jämförelse. Jämför dina kort med motspelarnas kort. Alla kort som du kan få syn på, jämför dem med vad du har och vad som ligger på det gemensamma spelfältet. Så att du kan planera din körning.
Sen så kommer ju alltid de här olika situationerna i spel. När du och någon annan vill lägga precis samma sak. Och då kommer vi in på dagens andra tips. Välj dina strider. Ska du försöka ge dig in i varje strid? Är det vettigt att riskera att böja kortet? Vad säger du, Erika?
Ja, det är alltid värt att riskera att böja kortet, skulle jag säga.
Du tycker det?
Ja. Tycker inte du det?
Nja, böjda kort är ju märkta kort.
Ja, men det är därför vi byter ut kortlekarna i Norrländskansförbundet då och då.
Jo, när de blir för skadade.
Ja, men jag tycker att spelet är viktigare än korten. Men det betyder inte heller att man ska satsa på att lägga ut alla kort. För just det här att välja sina strider, så får man tänka igenom vad är rimligt. Är det troligt att jag kommer att kunna vinna den här striden? Eller tjänar jag mer på att göra något annat av den tiden? Utifall att jag skulle riskera att inte hinna. Eller när det verkligen är sannolikt att jag inte kommer att hinna.
Mm.
Och man kan ju ha att det är flera kort man har i följd som man kan lägga ut. Och då kan man ju släppa så att de får lägga ett, men att jag får lägga fyra eller någonting. Då behöver inte jag lägga alla fem.
Så är det. Och sen kan det ju faktiskt vara så här att försöker man lägga ett kort och misslyckas, så kan man, eller det händer ibland att man tänker, nej, nu misslyckades jag med det här. Och spelet tar stopp för dig under ett tag. Och då kan ju din motspelare bara kasta ut en massa kort. Medan du sitter och är irriterad över vad du inte har lyckats med.
Mm.
Därför kan det också vara vettigt att tänka, är det här någonting som jag ska lämna?
Eller som för egen del att, ja, men, om jag missar något så kan man komma lite i ofas. Att ja, men jag skulle göra det här och sen det där och sen det där. Men om då det första tar stopp, så kanske man inte snabbt hinner omprogrammera till att lösa det problemet och så hinna andra före.
Precis. Försök gärna ha en backup-plan. Det är väl lättare sagt än gjort när man är där i stridens hetta.
Ja, men det är inte omöjligt. Och då är det här, jämför vad har de? Vad kommer vi att behöva strida om? Vilka kort är viktigast för mig att få ut? Vad ger mer? Får jag ett hål om jag får ut det här kortet? Eller gör det här att jag får ut ett 10 kort? Eller vad är det viktigaste för mig att få ut? Och hur kan jag välja mina strider så att jag får ut just de viktigaste korten i första hand?
Precis.
Sen får man ju då bedöma också hur snabba motspelare har man. Om man tror att man kommer att hinna allihop, så kan man ju försöka. Men ofta är det inte så.
Nej. Det här gick väldigt snabbt, du.
Ja. Så för att jag fryser så mycket.
Ja, hösten har kommit till Sverige.
Ja, vi har satt på vinterdäcken.
Ni har satt på vinterdäcken till och med.
För vi har haft en minusgrad i alla fall.
Ja, det har vi också haft under några nätter här. Så har vi haft frost. Men inte så mycket att jag skulle säga att det är dags att sätta på vinterdäcken.
Nej, men ja. Det är väl, nej, inte riktigt 100 mil mellan oss, men
nära in på
80 kanske. Så det är ju lite skillnad om jag bor 80 mil norr om dig.
Jo, jag har inte fått någon snö än.
Nej, det har vi inte. Men lite frost har vi haft.
Ja, skulle man köra längs med E4 typ hela vägen, så är det 917 kilometer.
Det är ganska långt mellan oss, har du tänkt på det?
Ja, jag tänkte.
Ja.
Och ändå kan vi prata utan att det är någon vidare fördröjning.
Mm. Internet är ju fantastiskt. Men vet du vad jag har tittat på mycket på sistone som får mig att tänka på hets hela tiden?
Nej.
Jag har tittat på det här i huvudet på Gunde Svan när han utmanar olika världsmästare i andra sporter än skidor, eller också i skidsporter, men ja, i lite blandade sporter, och han ska försöka vinna över dem. Ja, först började jag säga för att det var intressant att se hur, ja men, hur bra han kan lyckas prestera, och han är ju duktig, väldigt atletisk och har sinnet för det där att bli bäst uppenbarligen.
Hans vinnarskalle är ju någonting helt unikt.
Ja, men oftast vinner han inte ändå, för de han möter är ju väldigt bra på sina saker. Men han brukar också prata ganska mycket med dem om, ja, men vad var det som gjorde att de blev bäst och sådär. Och flera som han har varit och hälsat på, de har någon kompis som också är en sån där jättekändis inom samma sport, som var, ja, nästan lika bra under samma period, men inte lika bra. Typ Ingmar Stenmark, hans kompis, som jag borde veta vad han heter.
Jan-Erik Marklund från Svartlien.
Nej.
Men jag har sett på Pistvakt att de var i samma lag.
Ja, men...
Fast det kanske inte stämmer, nej.
Pistvakt är ju inte alltid sanningen.
Nej. Ja, men det ligger väl någonting i det där. Har man någon som är på ungefär samma nivå som man kan träna mot, som man kan tävla mot, som...
Ja, Stig Strand. Ja, hans kompis. Ja, men... Och jag tänkte så här, ja... Stackars Stig Strand som var i samma ålder som Ingemar Stenmark, så att han inte kunde bli världsbäst då. Men samtidigt så kanske det berodde just på att de hade varann, att de blev så där bra. De kunde tävla mot varann och sporra varann och lära varann.
Ja.
Och kanske ännu mer så de här som han har mött, som Geo Waldner till exempel i pingis, som också hade en bra träningskompis, och någon i tennis också, att det är ganska viktigt att man i sådana sporter har någon bra att spela mot som sporrar en och kan vara en utmaning hela tiden. Så det tyckte jag var intressant när vi just hade pratat om att hitta bra träningskompisar.
Mm. Vi kanske skulle ta och skicka ett brev till TV4 och föreslå att Gunde Svan kommer och möter dig i hets.
Mm, det vore något. Jag är lite rädd att om han skulle spendera ett halvår på att träna för att bli bäst, så kanske han skulle vinna med mig. Då skulle jag behöva träna hårt också.
Ja. Är det ett halvår han jobbar per?
Ja, jag tror det. Fast jag tror också att de går lite omlott, så att han kanske övar inför flera olika under det halvåret.
Ja, men det måste han väl nästan göra, för det är fler än 2 avsnitt per år som kommer.
Mm. Jo, någonstans mellan 5 och 10 skulle jag tro att det är. Ja, men det är mycket intressant där om hur de har blivit bäst. Och det krävs ganska mycket vilja och fokus för att kunna bli bäst i världen på sådana saker.
Ja, det gör det. Men för att bli bäst i världen så måste man ju också träffa de här andra spelarna och inte spela bara mot samma personer. Och vad kan man göra det, Erika?
Ja, då kan man till exempel åka på lokalturnering i Umeå den 31 oktober. Där finns det många duktiga hetsspelare som vill utmana dig.
Ja, och vi pratade ju lite grann om det här förra veckan. Det är lagturnering hela vägen.
Ja, precis.
Är du medlem i Norrländska Hetsförbundet så är det gratis fika.
Mm. Annars kostar det 30 kronor att köpa fika. Och då är det så långt lagret räcker. Och det kostar 50 kronor om du vill bli medlem. Och då fikar du gratis både på den här turneringen och på decemberturneringen i Norsjö.
Det blir alltså en hel massa gott häng och god mat och roligt hetsspel.
Mm.
Den 31 oktober i Umeå.
Ja, på Klossen. Och det går att läsa om på Norrländska Hetsförbundets hemsida, som är norrlandskahetsforbundet.wordpress.com, och på Facebook-sidan. facebook.com/Norrlandskhetsförbundet.
Och så en liten heads up. Det kan komma att bli så att det blir en annan feed för den här podcasten i framtiden. Vi håller på att undersöka lite olika möjligheter att hosta den på andra ställen än vad vi hostar den just nu.
Mm. Så det innebär alltså att om du har någon podcast-app eller så, så kan det behöva vara så att du behöver skaffa podcasten igen för att få tag på avsnitten.
Precis, men vi kommer att göra ett meddelande om detta på Facebook och på andra ställen när så blir fallet och om så blir fallet.
Mm. Men se till att följa Norrländska Hälsoförbundet på Facebook så får du uppdateringar om alla turneringar, om nya avsnitt av den här podcasten och om vi ändrar sida också. Och vi kan också lägga upp det på Norrländska Hälsoförbundets blogg.
Tack väldigt mycket för att du har lyssnat på våran podcast där vi idag har pratat om vad man kan göra i stridens hetta och om att planera genom jämförelse och att välja sina strider. Och podcasten du har lyssnat på är Lägg korten rätt, en podcast om kortspelet Hets med Oskar Johansson och Erika Norberg.
Om du har några egna tankar på vad man kan göra i stridens hetta eller frågor som handlar om hets, så kan du gärna skicka ett mejl till oss på hetspodden@gmail.com.
Vad tror du hon skulle vinna i en hetsmatch mellan ett lejon, en koala och en giraff i ett träd?
I ett träd? Eller var giraffen den som var i ett träd? Eller
ja, giraffen var i ett träd.
Han börjar ju som allt han har för att hålla fast sig i trädet, så jag tror att han skulle komma sist. Om han inte... Fast han kan ju använda munnen och sin långa hals för att nå långt bort. Så räckvidd har han ju ganska bra jämfört med de andra. Koaler känns spontant som att de har bäst händer för det. Och lejon kanske... Jag måste kolla på en bild på en koala nu, hur de ser ut om tassarna. Ja, de har nästan väl långa naglar för att kunna få tag på saker kanske. Men jag ska ändå tro att de har smidigast händer, för de använder ju som sina händer för att greppa tag i träd och saker. Så att jag skulle tro att koalan vinner, men räckvidden kan ju vara ett problem för dem.
Mm.
Fast, vad tror du?
Ja, det ligger ju någonting i det. Jag tänker koalan är ju lite långsam. Men lejonet är ju känt för att vara ganska lat.
Mm.
Förutom när det väl gäller. Ja. Så är den explosiv.
Mm. Men det känns som att lejonet också skulle kunna bli lite distraherat av att motståndarna är mat. Jag tänker att som en köttätare så kanske de är frestande, i alla fall om de inte har nyätit. Och har de nyätit så kanske de är lata. Det är min teori i alla fall. Så min lista är alltså koalan vinner, lejonet tvåa och giraffen kommer sist.